Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Du har väl inte glömt Christian som jag följde under hans specialkonstruerade utbildning kan man säga. Han har jobbat 10 år inom polisen som bland annat analytiker och fick sen gå en 1-årig polisutbildning. Och vi hade ju då den lilla följetongen. Hur går det för Christian? Idag rundar vi av. Christian är färdig polisassistent. Vad hände under aspiranten? Hur känns det att vara polis nu efter att faktiskt ha jobbat inom polismyndigheten i 10 år? Ja, det kommer alldeles strax. I Patreon-avsnittet berättar Christian om ett väldigt udda sätt att identifiera en lägenhet på. Vi finns på sociala medier. Instagram, Facebook såklart. Patreon, om du vill bli det och stötta upp podden lite och få det här bonusmaterialet, så gör du det via patreon.com/snutsnack. Ja, sommaren ångar på. Det är sommaren 2021 när vi sänder det här och den är ju faktiskt helt fantastisk förutom då den så kallade pandemin. Men solen skiner och det är ju underbart. Ha en fortsatt trevlig sommar. Var försiktig trots att det är sommar. Kan man säga så? Jo, det tycker jag. Var försiktig där ute. Och ha en jättetrevlig lyssning.
13.10 kom. 13.10 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det.
Bra, klart. Då säger välkommen tillbaka till Snutsnack Christian.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ja, nu är du tillbaks och du är ju numera polisassistent.
Ja, stämmer. Det är en titel jag faktiskt slänger mig med rätt ofta just nu kan jag säga.
För ni som är nytillkommen lyssnare och inte har hängt med så började med att Christian var gäst i Snutsnack. Kommer du ihåg vilket avsnitt det var? Det, vilket nummer?
110 tror jag, något sånt där. Ja. Det var strax över 100 där när du hade, och sen var det med ett antal, jag tror det var 110 något sånt där.
Ja. Då jobbade du som analytiker, civilanställd vid polisen då, som analytiker.
Mm, stämmer.
Berättade bland annat om intressanta case när ni har liksom spårat telefoner och så vidare och så vidare. Men sen blev du erbjuden en utbildningsmöjlighet kan man väl säga.
Ja, det kan man väl säga. Det enklaste sättet att beskriva det är väl en intensiv kurs för att bli polis. Det, för att sammanfatta det.
Där man erbjöd alltså civilanställda inom polisen att gå en specialframtagen polisutbildning.
Mm, precis. Man hade ju tagit vissa delar och förgodkänt oss och sen hade man egentligen tagit polisutbildningen och bara tryckt ihop den till ett år istället för ja, de dryga 2 eller vad man läser.
Mm. Och där fick ju Snutsnacks lyssnare följa dig lite i ja, några 10 minuters klipp liksom, ja, under lite övningar du hade varit på och hur det kändes och sådär. Hur känns det? Hur snabbt gick den här tiden egentligen då?
Ja, alltså det var ju ett väldigt konstigt år att utbilda sig också när corona kom och liksom man satt hemma och sådär. Men alltså det här 1,5 året som jag pluggade, det gick ju jättefort. Jag hade ju alltid någonting att göra. Och det tilltalade mig väldigt mycket har jag insett så här i efterhand. Det var, när jag låg och la barn så kunde jag ligga och rabbla polislagen i huvudet bara för att liksom hålla mig vaken, men också för att det var så att, ja, det gick otroligt fort och det var jätteroligt, det kan jag verkligen säga.
Men när du ser tillbaka på det beslutet, när du fick den här frågan att gå den här utbildningen, var det självklart för dig att direkt säga ja då?
Utifrån mig själv, ja. Jag hade ju alltid drömt om att bli polis. Och sen hade ju, det är fel att säga att livet kör ifrån den, för det bör man ju upptäcka. Men, ja, men det, omständigheter ändras om man får barn. Och sen insåg vi väl där någonstans, jag och frun, att det funkar inte att jag nu kliver ifrån och börjar plugga. Så alltså det här erbjudandet var ju för bra för att vara sant. Bibehållen lön, förkorta tidsperspektiv så att det inte påverkar familjen så mycket. Så att det var, ja, jag var ju självklart tvungen att ta hem frågan, men för mig var det liksom, jag måste på något sätt gå det här.
Ja, okej, så det var aldrig någon tvekan egentligen?
Nej, det var det inte. Det, jag tror jag, alltså, man skulle ju få en rekommendation av sin chef. Jag tror jag ringde mina chefer 2 minuter efter det hade ryckt upp. Och liksom, jag måste få gå, det här är ju liksom det som jag har längtat efter.
Var det några, känner du till några svinanställare som sa tack, frågan är intressant och så, men nej tack, jag är kvar?
Ja, det gör jag. Jag har pratat med några efter också. Så det är många som i efterhand har frågat om lite om utbildningen. Det är inte alla som är sugna på att bli poliser som jobbar inom polisen. Aha. De är nöjda där de är, om man säger så då. Så att, det är det. Men det är ju många som är intresserade ändå. Många har ställt frågor till mig i efterhand nu. Sådana som är civilanställda och kanske ja, men passar in i den här profilen. Som är sugna på att bli poliser.
Jag tänker efter att du har blivit färdig. Vi ska gå in och prata givetvis lite om vad som hände efter och sådär, men det har hänt saker ute också som gör att man kanske vill sitta kvar inne, jag får säga. Jag tänker på polismannen som blev skjuten nu i Biskopsgården i Göteborg. Hur reagerar man på en sån händelse som relativt då nyutbildad polis?
Det blir ju en tankeställare på något sätt. Alltså, det var ju väldigt omskakande. Bara visste man inte om det var han som var måltavlan, och det vet man kanske fortfarande inte. Men informationen pekar väl på att det var den han pratade med var måltavlan. Och alltså, i utbildningen så ingår ju en massa sådana här att vi ska tänka taktiskt och vi ska definiera hot. Men ja, hur identifierar man ett hotbild som bara kan dyka upp på det sättet? Så det, man får, jag i alla fall, fundera mycket på det taktiska. Det gör inte att jag påverkas i tanken om att jag vill vara ute och jobba. Det gör det inte.
Det är inte så att du vill dra dig in igen och bara sitta och analysera?
Nej, jag sitter ju just nu inne och jobbar inne och jag vill ut och jobba. Så att, och den känslan har inte försvunnit. Kanske nästan att den stärks lite. Man vill liksom hjälpa till och försöka styra skeppet rätt då.
Det var intressant, jag vet inte om jag nämnde det kanske i något avsnitt här, men jag fick ett mejl av en kille som en trogen lyssnare och som har varit väldigt peppad att söka också baserat på liksom podden och för att ha lyssnat på alla. Och nu skrev han det att efter det som hände i Göteborg och Biskopsgården så är jag ännu mer peppad att få komma ut och jobba som polis och hjälpa liksom, och eftersom det verkar behövas. Så det är en ganska bra inställning att man har folk som är villiga att, trots vetskapen om de risker som finns, så att säga så.
Ja, jag tror det. Jag tror de flesta går in i det här yrket ändå och tänker att det här kan vara farligt. Och har man jobbat några år inom polisen så har man ju också läst om de här farliga incidenterna och hört kollegor som pratar om dem. Så att riskelementet har nog alltid funnits där i tankarna. Men det är klart att det här väcker ju en annan tanke. Att det kan ju hända. Det här är liksom ingenting man kan påverka, låter det som.
Du nämnde lite kring polistaktik och sådär. Och att du tänker kring den taktiska biten. Men om det nu är som vi spekulerar kring lite grann, för det är ju spekulationer innan vi inte vet. Men då är det ju någonting som man egentligen polistaktiskt knappast kan förhindra. Det är en förlupen kula då, om vi kallar det för. Ja. Det är inte ett vådaskott, men det är en missad, en miss som träffar då den här polisen, och det är ju någonting som och träffar väldigt olyckligt då. Det skulle kanske kunna träffat på västen eller något sånt där, och han hade klarat sig beroende på vad det var för vapen och så, men då är det ju något du inte egentligen kan taktiskt skydda dig ifrån heller.
Nej, precis. Alltså man skulle kunna ställa sig i en trappuppgång när man pratar med personer, men det skulle ju också innebära att man gör andra taktiska avsteg. Så att allting man gör, det är ju som du säger, det kanske är så att man kommer ju vara mer vaksam kanske. Man ställer sig på ett sätt som man alltid har koll på det hållet det skulle kunna komma någon. Men ja, tyvärr är det ju, det här blir väldigt svårt att göra något taktiskt åt, i alla fall i mitt huvud.
Jag vet att jag var ju lite, även efter jag slutade som polis, så var jag lite taktiskt skadad även i det civila liksom. Nej, men om jag gick på tunnelbanan satt jag mig alltid typ längst till vänster till höger med ryggen mot. Jag hade koll över vagnen och lite sånt. Och ibland kan jag skratta åt det att jag ibland gör vissa saker som sitter från polisen. Från det polisiära. Jag har liksom inget att frukta, hoppas i alla fall.
Nej. Jag har faktiskt märkt också, om vi pratar skillnad före och efter. Ja. Jag har märkt att jag gör analyser av människor på ett annat sätt nu. Mm. Jag var på badstranden för lite tag sedan med barnen. Och så kommer en kille som var jättestor. Och då började jag renast fundera på.
Liksom, men menar du stor som alltså, han var tränade?
Väldigt, ja, jättestor. Alltså, han var
inte
lika
tjock,
bred.
Liksom.
Nej, utan han såg jättestark ut. Och han såg inte särskilt farlig ut, men jag tittar ändå på honom och blir så här, ja, vad händer om han blir tokig? Vad ska jag göra då? Och hur ska jag liksom...
Just det.
Och jag har inte tänkt på det sättet förr. Ah. Så jag förstår lite vad du menar där.
Ja. Men då är vi inne på någonting som är lite intressant där när vi pratar lite om före och efter. För jag menar, före så var det ju Christian som jobbade inom polisen. Du gick till polisstationen varje dag, du... jobbade som analytiker med brott, brottslighet och så vidare och så vidare. Nu har du gått den här utbildningen. Du har fått en annan inblick kan jag tänka mig. Kanske vad gäller just, vi pratade om taktik och sånt där. Hur har det ändrat dig som person någonting före och efter den här utbildningen? Och att nu vara polisassistent och inte den civilanställda Christian?
Mm. Vi hade en del, man har liksom lite, i slutet av utbildningen så ingår det en del när man ska intervjua personer i närheten och lite sådär. Där tar man ju upp en fråga, har jag då Christian ändrats på något sätt? Och det jag fick till mig av nästan alla var att jag har förändrats lite, jag har blivit mer självsäker, var det många som sa. Och jag tror att det har något att göra med just det här att jag hade ju drömt så länge om att bli polis och nu var jag på väg och det här passade mig så bra tyckte jag, så att jag har nog blivit lite lugnare som människa just efter utbildningen, just det, att jag är lite mer trygg i mig själv. Och jag upplever att det förstärktes också efter aspiranten, så vi kanske pratar lite om att just det här att man utsätts för saker som man aldrig varit med om förut och det stärker en att gå igenom sådana saker, lyckas lösa dem. Så att jag upplever mig själv lite mer så, är lite bekvämare i att vara mig själv på något sätt efter. Det är en lite underlig känsla.
Så då att du på något sätt har landat lite mer i dig själv då, eller?
Ja. Det känns som det. Men jag tror jag litar lite mer på mig själv. För jag har testats på ett annat sätt som jag aldrig har testats innan.
Ja, just det.
Alltså, jag har aldrig varit i en kaotisk situation där det blir riskfyllt. Nej. Och nu vet jag att jag kan åtminstone lösa uppgiften. I alla fall liksom de incidenter man har haft.
Det där är ju intressant tycker jag. För att när man pluggar till polis så vet man egentligen inte hur man kommer reagera först man utsätts för de här händelserna. Du berättar om en kaotisk situation eller man träffar på en oerhört kanske psykotisk, deprimerad eller farlig person. Kommer jag vara lugn? Kommer jag bli freaka och så vidare? Ja. Hur har de liksom upptäckterna hos dig fallit ut då? Är det också det att det har blivit den här lite mer självförtroende in att du känner att du har hanterat det?
Ja, det tycker jag. Jag hade ju en sån där, alltså när man började aspiranter så hade man ju en önskelista. Liksom. Jag vill utsättas för alla de här sakerna för att se att det här passar mig, att jag kan lösa det här. Mm. Och efter varje situation där jag har fått uppleva, jag har varit på ett dödsfall. Jag har varit på så någon som är väldigt skadad och det blöder mycket. Och det var sådana tankar jag hade innan. Kommer jag klara så mycket blod? Hur kommer det få mig att känna inombords? Hur kommer jag kunna agera? Och jag har lyckats varenda gång lösa uppgifterna som jag fått. Jag har i alla fall fått feedback att det har gått väldigt bra. Och det gör det. Jag känner mig tryggare än mig själv. Jag vet att, men jag hoppas ju att om det skulle hända en olycka när jag kanske med barnen. Så har jag mer verktyg nu att arbeta med. Och jag har på något sätt lite lugn att luta mig tillbaks på. Jag har löst liknande uppgifter förr. Det har gått bra. Liksom.
Ja, men coolt. Men vad händer då? Eller berätta förresten, aspiranten då. Där man kommer ut och jobbar ju som dem. Då är man ju polis, i alla fall på inte var man polismanstatus. Alltså man var inte assistent utan... Men man har polismannens, alltså assistentens egentligen alla verktyg. Och kommer ut och så jobbar man under handledning. Hur var det att komma ut på aspiranten för dig?
Det var spännande. Alltså man hade ju på något sätt längtat efter det. Samtidigt som att det var ju väldigt roligt att leka polis i skyddad verkstad som utbildningen innebär. Så man var ju lite nervös, vad kommer man se där ute? Jag har ju också, jag har jobbat i polisen i 10 år och nästan varje fredag så satt ju poliskollegorna och berättade sina rövarhistorier. Så jag hade ju en bild av liksom att, ja, jag kommer ju åka från bankrån till att vi springer efter dem på tå. Alltså det var ju, ja, 100% action.
Action-packed.
Ja, precis. Sen märkte jag när jag kom ut att det var ju inte riktigt den nivån på det. Vilket då var intressant. Men alltså, att komma ut i uniform gick förvånansvärt bra. Jag kände mig ganska bekväm, ganska snabb. Och jag tror det hade lite att göra med att jag har ju tidigare varit ute och rört mig. Inte i uniform, men tillsammans med poliser. Jag har representerat polisen.
Just det.
Så att här var det ju mer en liten rollomställning till att nu är jag en av poliserna.
Mm.
Och den delen var lite, ja, det var lite, det är klart att det tog lite tid att vänja sig vid att gå i båtmössan bara liksom. Det är inte världens bekvämaste eller snyggaste plagg ibland, men.
Och hur är det där då när man kommer fram, man närmar sig en person, man ska gå fram, du är den personens, den polisen som kommer först. Vet du vad du ska säga? Så här, hur var det här då? Eller, eller hur de här grejerna kan ju verka, när man tar upp det så här, så basala så att man inte ens skulle tänka på det. Men jag vet att jag tänkte på det, därför att hur ska jag liksom på bästa sätt öppna upp konversationen? Ska jag, hur kände du där, de här första mötena?
Mm. Ja, där har jag faktiskt, jag måste säga att där har jag tagit lite inspiration från dig och den här podden när ni har pratat om det här. Du har pratat om att man kommer till en plats, vissa bara liksom dundrar in, sätt dig, gör det. Och du försökte ändå köra det här att jag heter Hasse, du får vänta här. Jag försökte faktiskt ha den approachen hela tiden. Presentera mig och ta det lite lugnt när jag kom in. Det var liksom min målbild varje gång. Men jag håller med dig, man tänkte otroligt mycket på den här första kontakten.
Ja.
Gjorde man. Så att jag försökte alltid ha approachen att jag ska presentera mig, det ska vara, försöka liksom hålla det så vänligt som möjligt och bara reda ut vad som har hänt.
Just det, ja. Så snutsnack har varit med en del av den här utbildningen, kan man säga.
Det kan man absolut säga, det kan man.
Ja, det är underbart. Ja, det är underbart.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ja, nej men, jag tycker det är intressant för att polisyrket då, folk är ju ofta ganska duktiga på att berätta vad polisen ska göra efteråt när saker har hänt och sådär. Men ibland är det de små detaljerna som då leder upp, och då tror jag att faktiskt det här första delen i ett samtal, approachen, vad man har skickat för energier, det låter lite flummigt kanske, men,
ja, men ja, ja,
vad man får för liksom förhållande till den man ska, och ju kantigare och ju krokigare man är när man kommer in, så tror jag att jobbet blir svårare.
Ja, det upplever jag också efter. Jag sa det till min fru hemma, alltså, vad många situationer jag upplever att man kunde prata sig ur. Det har ju du också sagt, liksom, att man faktiskt genom att tänka efter lite vad man säger, känna in när man kommer till platsen, vilket sinnestillstånd det är alla människor i, och hur möter jag dem på bästa sätt. Det tycker jag, alltså nu är det ju svårt att veta, man vet ju inte vad som kunde ha hänt, men det jag upplever ändå att man har fått situationer att lugna ner sig. Folk som är väldigt, väldigt upprörda har ändå blivit, så att man kan prata med dem och få dem i alla fall att stå still, ta det lugnt, jag kommer komma bort till dig, men vi måste liksom, vi har, det är en annan springande punkt här borta vi måste ta först.
Just det, och den personen som då är till en början upprörd, skulle du ju kunna kanske få ännu mer upprörd om du ville det.
Ja, absolut. Det är, så är det ju. Alltså, det går man in fel så kan det ju gå åt pipan. Ja. Det märker man ju. Folk blir ju upptrissade av att vi hade en sån incident när vi åkte på, jag kan dra det. Vi åkte på, det var ett lägenhetsbråk gick in som. Och vi kommer dit och lyssnar och vi hör att det liksom låter där inne. Så vi plingar på dörren och så öppnar en kille. Och ja, vi har fått liksom, vi skulle vilja komma in och titta allt okej. Nej, ni får inte komma in. Nej, men vi måste komma in och kolla. Nej, ni får inte komma in. Så då tar vi tag i han och så tar vi ut han. Och han blir mer och mer upprörd, mer och mer arg och liksom spelar upp sig. Släpp mig och ni ska inte hålla i mig. Och då får man ju själv ta i mer. Och så, man får in ett skuldergrepp och står och håller. Ah, det gör det ont. Ja, okej. Och sen så då kläcker han väl ut sig liksom, att jag får panik när folk håller i mig. Och då försökte vi ändå liksom börja hämta hem det. Okej, vi släpper av lite, men då måste du också släppa av och hålla dig lugn. Ja, och så gjorde han det, så släppte han av lite. Och så stod vi där och höll lite mjukare. Ändå som man hade kontroll, liksom, men att inte böjde armen ur led. Och sen när vi kommer in, då visar sig att hans flickvän har varit inne på toa och bråkat med sitt ex. Så det har ju ingenting med han att göra. Han var ju bara han var upprörd av att vi tog tag i han när vi kom. För vi var helt övertygade om att det var ett lägenhetsbråk där inne. Så vi skapade ju den situationen. Så då fick vi prata rätt mycket med han efter och förklara varför vi hade gjort som vi gjorde. Och då var han också, han förstod varför vi hade agerat som vi gjorde. När vi pratade om och liksom bad om ursäkt för att vi hade gjort som vi gjorde. Men det här var anledningen varför. Och då, ja, men vi lämnade som i alla fall att vi skakade hand och kunde åka därifrån. Eller ja, corona fistbumpade som man har gjort under.
Just det. Armbågen, foten.
Ja, precis. Alla de här liksom. Det är jättekonstigt, men ja, så har ju tiderna varit.
Ja, men intressant ärende där. Och då skulle jag vilja fråga dig då, som nu är nyutbildad och kan ju allt. Då kommer ni dit. Hon har bråkat med sitt ex.
Mm.
Men grannar eller någon har förstått som att de bråkar och det kanske är våld i nära relation, och det är ju bättre att polisen kommer än att ni inte kommer, för det kunde ju ha varit så. Ja. Det blir lite våldsanvändning från polisens sida där. Man får inte vålda mot folk, men polisen får göra det om det behövs.
Mm.
Hur gör ni med avrapportering i det här? Kan ni bara åka hem liksom, avslutat pass eller hur?
Nej, det blir ju i så fall. Vi gjorde ju åtgärder på plats som innebar att vi har trängt in i bostad och sånt där. Så vi fick ju skriva upp det. Jag tror det var det här nödlägesvarianten, det är P21, för oss. Så vi fick ju hämta in det på det sättet och avrapportera just att vi hade gjort det här. Vi har pratat med igen och är liksom, för man vill ju ha det på dokumentation så att det här inte blir något i efterhand. Så ja, har vi tänkt mycket.
För jag tror att många tror att man åker så här, det var ingen misshandel, och så. Men ändå måste poliserna in på stationen, avrapportera, beskriva hur man har tagit det här skuldegreppet och så vidare. Så allting måste skrivas ner ändå. Så tiden för ett jobb som egentligen inte var ett polisiärt jobb, då, om man ser det så lite, kommer ändå kräva dokumentation och tidsspillan, om vi nu kallar det för så, citattecken där då, för någonting som inte blev något, så att säga.
Ja, precis. Alltså, har man gjort åtgärder så vill man ju att något dokumenteras. Så har i alla fall jag tänkt och min instruktör har tänkt att det ska finnas en spårbarhet i det vi gör. Och så länge det inte blir en icke-åtgärd, vi knackar på, ingen öppnar och vi tittar in och ser att det är ingen hemma. Det är liksom bara ett missförstånd eller liksom någon har hört fel. Ja, då kan man ju lämna utan åtgärd och då avrapporterar man ju tillbaka till radioledningscentralen.
Just det. Och vad var du under din aspirant då?
Norrköping.
Norrköping, ja. Jag såg nu faktiskt att Stefan Holgersson som har jobbat i Norrköping han skrev en artikel nu om gängkriminaliteten. Jag vet inte om du såg den.
Jag såg, men jag har inte hunnit läsa den. Den dök upp när jag var på minisemester, så att jag har tänkt att läsa den.
För dig som är Patreon så la jag upp den på Patreon också, kan man läsa den där. Men han har en del intressanta tankar om det där, och det har ju blivit, vi har ju pratat även om gängkriminaliteten i Snutsnack. Jag hade ju Diamant Salihu som har skrivit Tills alla dör. Där det handlar ju om Shottaz och dödspatrullen som skjuter ihjäl varandra och sådär. Har du haft att göra något med gängkriminalitet?
Ja, det har vi. Det har man ju stött på. Alltså man har ju stött på individerna, de stoppas ju konstant och där blir ju det har varit en underkänsla för mig. Jag har ju jobbat med kartläggning av gängkriminella i många år. Och sen också jobbat med gängkriminalitet, men på utredningssidan. Så nu kunde det bli att man kommer ut och så hej, legitimation, så får man det. Så bara, titta, det var han. Liksom. Så det var rätt ofta när jag kände igen dem. Namnet gjorde att jag liksom, jag vet vem det här är. Men jag vet inte, alltså det är svårt för mig att uttala, så mycket jag har inte varit ute, men jag fick höra från mina kollegor att gängkriminella i Norrköping går ändå att prata med, så uttrycktes det lite.
Okay.
Så att jag har inte upplevt någon jättedålig behandling av sådana som man kan räkna in som gängkriminella. Utan det har ändå varit så att man kan stanna, man kan prata lite, det går att lite sådär ytligt skoja med dem om någon bil eller något sånt där som de åker med. Så det går att få kontakt med dem. Men jag har ju förstått om man pratar med klasskamrater som jobbar i Stockholm och storstäderna, där är det ju inte, där finns ju inte den chansen att göra det.
Jag var ju ute i Rinkeby och pratade med det avsnittet innan det här faktiskt, så med Anders. Och Det blev ju tjafs redan på parkeringen.
Jaha.
Och jag bara skrattar för mig själv, för att jag kommer in, ska parkera. Och det var fullt med platser där uppe mot Rinkeby torg liksom. Och då kommer det en taxi och prejar in mig. Jag tänker, vad är det som händer? Men jag har ändå hunnit så pass långt så att jag kan liksom glida in i parkeringsrutan, och han måste liksom köra in i mig då för att... Men jag lyckas liksom glida in. Och när jag ser den här paketet, då är den här killen klivit ur. Det är någon sån där Uber-taxi. Den har en gul skylt i alla fall.
Mm.
Och sen ut och viftar och sådär. Och jag tänkte, ska det... Alltså, alla mina gamla fördomar här nu liksom. Och vad folk tror att... Och det, men det är ju inte så, man åker upp till Rinkeby, det är en dag att det ska bli tjafs. Liksom. Han bara, vad håller du på med? Det var min plats. Ja, men så, det var ganska obvious att det inte är din plats. Ja. Så alltså, står jag. Nej, då kommer det polare till honom.
Jaha.
Och de kör fistbumpen där, och den här snubben och så bla 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 bla, så, men jag är ledsen. Och sen gick jag bara.
Mm.
Jag tänkte, shit, ska det var så här 100 meter från polisstationen. Ja. Men nej, det blev ingenting, men
ja, det var ju tur det, men som du säger, fördomarna liksom klick.
Ja, otroligt alltså.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men på aspirant, jag vet att du, för vi har ju hörts lite här innan. Mm. Och du var på ett dödsfall, vet jag.
Mm, det var jag. Det var ju mitt första dödsfall som jag åkte på. Och det kom in så att vi kom in på morgonen, skulle börja passet vid 06.45 där, och så fick jag direkt att ni ska åka på ett, det är ett bekräftat dödsfall. Mm. Det är en person som har hängt sig då, söder från Norrköping. Så det var liksom redan klart redan från början att vi kommer åka på ett dödsfall, och det visar sig också att jag har kopplingar till den platsen.
Mm, just det.
Så att det vart ju liksom lite såna här tankar om, kan det vara någon som vi har känt, och de delarna då.
Precis, för att det här var en ort där du, som du sa, hade kopplingar till. Och hur är det då liksom att få den där känslan av att oj, här har jag befunnits mig ganska mycket, och det kan vara någon. Hur var den?
Ja, det var ju klart olustigt i början. Så vi tittade ju, vi hade ju händelserapporten, så man kunde ju snabbt gå in och kolla vilket namn var det, och sen gå in och söka och såg liksom. Men de minuterna fram till dess, så var man ju väldigt sådär, alltså, först bara, ni ska åka på ett dödsfall, har aldrig varit på ett dödsfall, så det var ju bara en liten smärrchock där. Och sen att, ja, det är dessutom, kan det vara någon du har träffat? Det var omskakande, men man landade ju ner ganska snabbt. Okej, det är inte någon som jag har liksom, som jag känt sen tidigare eller känner. Och det var ju skönt. Alltså det var det.
Just det. Men då hade du det. Var det något du hade på din bucketlista, ja, liksom, att klara av, så att säga, att åka på ett dödsfall? Var det något?
Ja, det var det. Alltså, och jag hade ju de stora grejerna man vill prova, och prova låter ju illa, men jag vill, du pratar om det här, hur kommer jag reagera, och det är det jag ville veta. Hur kommer jag reagera med att se någon som är död? Alltså, jag har aldrig sett det.
Nej.
Och omständigheterna kring det, hur kommer det påverka mig? Så att, ja, det var liksom, samtidigt som att man ville inte åka på ett, så ville man åka på ett.
Just det.
Så jag hade ju sagt det till alla mina instruktörer, att kommer ett sånt och vi ligger lediga, då åker jag gärna på det. Bara för att ligga bakom och inte vara där och jobba då. Men nu var det ju så, nu fick vi åka och ta jobbet istället.
Mm. Hur påverkade det dig då?
Att vara där var, vi åkte ner och det var ett industriområde. Och ambulans hade redan varit där, det var ju de som hade konstaterat att det var en hängning. Och de kom, han är där inne. Han hänger där inne. Så vi kommer ner och landar ut, och det är två, jag åkte med två kollegor då, så att de hade ju, vi hade pratat det ganska långt ner, så det tog ett tag att komma fram, så vi hade pratat mycket i bilen. Och ja, men vi går in och tittar, så vi gick ju in, och det var smällkalla vintern och det var ingen lukt, och då har han, det var så pass anpassat att han står upp. Han står på marken, så det ser ut som att han bara står med huvudet nickat ner.
Mm.
Och det vart jättekonstigt, för man har ju haft, ja, man har ju en massa bilder i huvudet på vägen fram. Och de passade inte alls in, så det krockade. Det har varit ja, obehagligt, men inte så där liksom att man bara, utan det tog lite några sekunder att ta in vad är det jag ser, och det okej, är det så här det ser ut. Och jag har ju hört flera beskrivare som att alltså en död människa är, man ser det direkt. Det är som att det är ett skala med människa, och det stämde verkligen. Alltså det var något liksom väldigt lugnt över dem. Mm. Och det var väldigt tydligt. Så att ja.
Ja, det är intressant. De säger ju att det är så att x antal gram försvinner, alltså det finns en sån här 15 grams eller det finns en film också, att det inte, att det inte går att styrka vad ett visst antal gram tar vägen, att det på något sätt skulle vara själen eller liksom det mänskliga. Ja. Men jag tycker att det är en bra beskrivning av att det verkligen händer någonting efter döden har inträtt, att det är så tydligt att det saknas någonting.
Ja.
Som gör personen väldigt omänsklig plötsligt. Liksom.
Ja, det är det. Alltså, på något sätt ändå, när man är i ett rum med människor så har man alltid en känsla av på något lite vart, att det är människor i rummet.
Mm.
Men där är inte känslan. Och jag kan inte beskriva det mer än att liksom, det, när man var där inne så kändes det inte, det var inte en till människa i rummet, trots att det var liksom till synes en människa i rummet.
Mm. Ja, det är intressant. Jag tycker också det är väldigt intressant med den här visualiseringen som man själv får innan. Mm. Som jag märker nu, jag har en tvåårig dotter, hon har precis fyllt 2 år.
Mm.
Du får se till om jämförelsen haltar. Men just det här att ha en bild, hon älskar glass.
Mm.
Inte helt ovanligt för en tvååring under sommaren. Liksom. Älskar glass. Och igår så var det några vänner som var och hälsade på från Umeå, så vi var på restaurang. Och så ville ha glass då, ja, hon ville ha glass.
Mm. Mm.
Och då beställer vi in en kula jordgubbsglass. Alltså det är klockrent.
Mm.
Men när den kulan kommer in så säger hon bara så här, nej, pinne. Alltså hon hade ju visualiserat sig då en pinnglass som jag hade käkat så här. Och den, jag vet att hon skulle gilla den här glassen, men just när man har visualiserat sig någonting och sett det, besvikelsen när den här fina kulan kom in.
Ja, ja.
Alltså det är från unga år att vi liksom, det, när det bryts av den här visualiseringen som vi har innan, så händer det någonting där.
Mm.
Hon vägrade att käka den där glassen.
Ja.
Och sen när vi gick hem fick hon den på pinne, och då var livet bra igen.
Ja, nej, men du, alltså, jag förstår exakt vad du menar. Jag kliver in här för dörren och tittar, så stannar man och bara, det här var inte alls.
Nej.
Det här var inte den bilden jag hade.
Nej.
Och så skulle man liksom, alltså, ska du på något sätt harmonisera ihop de två bilderna för att okej. Och det tog lite tid, och jag pressade mig själv, för jag skulle gå nära, och vi ska ju göra vissa undersökningar och identifiera kropp och sånt där. Så att jag ville vara framme och jobba, och när vi kunde inte utesluta brott, och då innebar att teknikerna kom, så då såg jag till att jag gick och frågade dem, kan jag vara med medan ni jobbar? Bara för att liksom också vara med där inne och se hur de, lära mig hur de jobbar, men också på något sätt exponera mig mer.
Intressant. Du tar till dig.
Mm. Ja, men det var det.
Ja, men det är bra, det var. Men jag undrar, har du fått, jag menar, när du åker med de här kollegorna då, så här, och du har ändå jobbat 10 år. Du borde ju få, för du säger, du har ju kartlagt de här och haft de här på dina, de här liksom brottskartorna och som du berättade om tidigare med de här olika masterna när ni fick in. Och vad får du för frågor tillbaka från ditt tidigare liksom yrke inom polisen? Det måste ju ändå komma lite.
Ja, det var faktiskt väldigt många. Många var ju nyfikna på liksom den grova brottssidan där jag har jobbat. Hur man jobbar med det. Analysdelen och att jag har jobbat på underrättelsesidan. Så det var väldigt mycket frågor. Oftast, ska man säga, de första delen av passet, om jag åkte med någon ny, gick ju åt de frågorna, åt det hållet istället. Sen så kunde jag börja fråga. Liksom. Så att det, och jag hade rätt många instruktörer. Jag vet, jag hade tur eller otur beroende på om man ser det. Liksom. Så roterade jag runt, fick åka med ganska många. Och det vart ofta liksom, första tiden satt man och pratade om vad jag hade gjort innan. Folk, alltså, poliser var ju intresserade av, här kommer liksom en civil som har jobbat 10 år och nu är han polis.
Mm.
Så att ibland kunde det ju bli att vi stoppar någon, och då är det ganska unga kollegor jag åkte med. De kände inte igen honom, men jag kände igen. Alltså jag kunde liksom säga, vet ni vem det var? Nej, det visste de inte. Så kunde jag sitta och förklara.
Ah,
och så tvärtom såklart. Då, så att det är liksom,
visst. Ja. Mm. Det är ju superintressant ju.
Ja, man märkte då att vissa instruktörer varit lite obekväma av min förkunskap. Och det förstår jag också. När man får in något, alltså på utredningssidan så har ju jag många års erfarenhet. Och då blir det ju konstigt för någon som kanske inte har så mycket erfarenhet att liksom, kommer jag där, alltså nu ska vi ha en utbildningssituation.
Och kanske vanan för en instruktör att få då en aspirant som kommer ut som är liksom ett blankt papper lite grann. Mm. Och så då är ju inte du det, men om du sitter med 10 år med liksom den här analyssidan och allt vad du har gjort där, så det kanske blir lite annorlunda för instruktören också.
Det var det, det märkte man. Och sen måste jag ge väldigt stor cred till de instruktörer jag hade, att vi hittade alltid ett bra sätt att anpassa liksom det till. Ja, men okej, jag har den här förkunskapen, vi gick igenom det, okej, ja, men då fokuserar vi på det här istället. Så att på utredningssidan nu så var jag på mängdbrott, alltså det som är första steget in, när det är allt ifrån offentlig urinering som de inte erkänt till liksom upp. De kan ändå få ganska grova brott på mängdbrottsdelen nu. Och då vart det här är ju väldigt lärorikt för mig, för jag har inte jobbat i sådana här utredningar förut. Så det, vi liksom lyckades alltid hitta kunskapsluckor hos mig där vi kunde fokusera min aspiranttid. Mm. Så det var väldigt givande att vara på de där delarna också.
Om du tittar på den här bucketlisten med case som du hade satt upp. Jag vet att vi hade en gäst som menade på att man kanske inte behöver vara med om allt under aspiranten. Alltså, utan man kanske mer ska ta det pö om pö. Sen är det ju en del som får ju allt på typ en vecka. Och en del får knappt under hela sin... Alltså det är ju lite som... Det är så randomized hur det funkar, vad man åker på. Men hur såg din bucketlist ut? Vad är det som fattas nu då när du...
Oj, en biljakt fattas. Det har jag inte haft någon. Sen är det nog faktiskt inte jättemycket. Jag fick inte vakta någon avspärrning, och det kanske låter som en konstig bucketlist-grej. Men jag hade verkligen, alltså, jag visste ju när jag gick in i den här att när jag är färdig kommer jag gå tillbaka till min gamla tjänst. Så jag ville verkligen få så många olika sidor av det här som möjligt. Men jag fick ju, jag hade en väldigt händelserik aspirant, och det märkte man. Vi har ju, under aspiranten har man avstämningssamtal tillsammans med andra aspiranter liksom varannan vecka, och man diskuterar ärenden man har varit på och erfarenheter. Och då kunde man ju se att jag hade varit med om väldigt mycket. Alltså vissa av dem fick inte åka på ett dödsfall, vissa av dem fick inte använda använda våld, de delarna. Och jag har lyckats pricka av alla de här. Jag har haft en bråkig, stökig fylla i baksätet som jag fick brottas med, och har fått psykisk ohälsa om man fått sin beskärda del av, och jag har fått dra vapnet 2 gånger. Så att jag har liksom haft ett väldigt brett spektra, så att jag, utifrån den aspekten, så är jag ju väldigt nöjd med tiden också.
Hur känns det då att liksom, inte bara i en övningssituation i liksom på skjutbanan dra vapnet? Då? Hur?
Jättekonstigt var det. Första gången vi fick göra det var att vi var på väg fram till en som hade visat ett vapen utomhus. Så instruktören drog vapen när vi liksom närmade oss, och då gjorde jag ju samma sak. Och det var en jättekonstig känsla, för det var väldigt, jag tror det var första passet ute typ.
Oj.
Så att det var ju jätteundligt att det här går jag i skymningen ute liksom, och jag har ett skarpladdat vapen framme, och jag ska liksom fokusera på att det kan komma någon jag ska använda det mot. Nu vart den situationen väldigt lugn, så det var aldrig en grej, men det surrealistiskt vart det. Så hjälpte det, i närheten var det något garageband som övade på någon sån här hårdrockslänga. Så att det hela kändes som en dålig film typ, för man hörde det där.
Du hade en musik till din.
Ja, det var liksom ett tema i bakgrunden. Jag bara, det här är ju liksom, ja. Så att det, men själva vapendelen var, ja, det var jätteundligt. Andra gången så var det ett panikdrag, då hann jag inte tänka på det mer. Utan då...
Aha, hur var det då? Vad menar du med panikdrag?
Jag kan dra. Vi hade vi var ute och åkte, det var när jag var på ingripande verksamheten. Vi åkte en civil bil, fast en polisbil då, så den var inte stripad, men allting annat är ju polisbåren. Vi är ju uniformerade i den, och vi var på väg från södra Norrköping till norra för att vi skulle åka på en drograttfylla. Och det var jag och min instruktör, och vanligtvis har man ju en till, men den här gången var det liksom, vi kunde inte fylla ut. Och då anpassar ju, eller ser ju ledningscentralen, jobben man får. Men då kommer in att det är ett bråk i närheten, och vi ligger så bra till, så vi ska åka dit, vara först på plats, sen kan man fylla på. Jag sitter på radioplats, så vi tar oss dit, och vanligtvis på vägen fram sitter man ju och pratar, vad kan vi förvänta oss och lite sånt där. Men här vi har problem att få fram adresspunkten i den här liksom Polman, vårt datasystem. Så jag fick sitta och jobba mycket med det. Så när vi väl kommer fram, det enda vi hör, sista vi hör på radion är att någon har gått in i en trappa. Det skulle vara 10 personer på platsen då som slåss. Någon har gått in i en trappa och vi går över på insats. Mm. Så jag slänger över min radio på insats och sen svänger vi runt hörnet och då är vi på plats.
Och när du säger att du slänger över din radio på insats, vad innebär det för den som inte...
Vi har ju massa olika radiokanaler och det man gör då är liksom, det finns fördefinierade insatskanaler. Så man hör gå in på insats 21 till exempel.
Ja. Så nu går det helt enkelt in på en separat kanal där bara den insatsen finns.
Ja, och det är ju för att inte störa de andra som jobbar i vanlig linjeverksamhet, men också lite för att man ska kunna prata friare på den kanalen.
Ja.
Och då följer ju ofta ledningscentralen med och lyssnar också på den då.
Mm.
Och du kan även få in alltså befäl som också följer med in och lyssnar så man kan få beslut då. Så vi landar in och jag sitter i radioplats och vi parkerar ganska nära väg, så jag kliver ut och kollegan då på förarplats och jag ser att det står en person längre fram och tittar upp i trappuppgången. Så jag ropar liksom till polis eftersom jag ser, jag vet ju att bilen är ju inte målad, de har ju kanske inte sett det. Men han är superfokuserad på den här trappuppgången.
Men ni har uniform?
Vi har uniform, men det är mörkt, det är på kvällen också, så att det är lite dunkelt ute, det är ju vinter, så att det lyser ju upp av snön, men vi har ingen sån här självlysande väst, utan vi har ju den blåa, bara det blåa på oss, så vi blir ju ändå ganska osynliga ändå. Så jag ropar polis högt och han reagerar inte. Och så några sekunder går, då börjar han backa bakåt och det kommer ut en man ur trappuppgången. Och jag ser då att han har en kniv i högsta hugg. Mm. Och det blir väldigt tydligt. Så jag skriker då i någon slags lätt panik. Liksom, kniv, för jag måste ju varna kollegan så han också vet det. Och i och med det så börjar de här två plötsligt börja springa mot mig.
Mm. Oj.
Så jag börjar backa bakåt och de är ju som sagt... Alltså det går ju sjukt snabbt när folk börjar springa. Så de springer mot mig och jag börjar backa ut i snön från bilen om man säger så. Och jag börjar dra vapnet och tänker, ja, jag får skjuta från höften bara för att skydda mig själv. Men märker efter någon sekund, okej, han är inte på väg mot mig, de är på väg förbi. Och inser också då att han jagar den andra. Så att det är liksom inte två gärningsmän. Det är en gärningsman och en som är offer just nu. Då kan man ju inte skjuta på samma sätt om man säger så då. Så de springer mellan mig och när de springer mellan mig så ser jag att kollegan har höjt vapnet och skjutit ett varningsskott.
Okej.
Okay. Och det var ju också en upplevelse i sig. Även om jag var ju djupt ner i stresskonen, men just att hur lite det skottet lät när man är så där stressad.
Mm.
Så då tar de två steg, båda två stannar. Vilket vi hade, ja, det förstår jag också, skriker polisen och skjuter och sen skriker stanna. Det finns ju risker att han som är offer också stannar, men så tur var stannar gärningsmannen också. Så han står där med sin kniv och vi skriker ju på att han ska lägga ner den. Och det tar några sekunder till och jag hinner tänka då där jag står att bakgrunden där jag står bakom honom är ett stort bostadshus. Och jag står nu några meter ifrån det som jag har inte rört mig, så de har ju sprungit ifrån mig några meter. Och skulle jag behöva skjuta där så finns risken att kulan går förbi.
Mm.
Så jag bestämmer för att sikta i benhöjd för jag ser att där har jag liksom en vall som går i vägen. Så, och jag ser också att kollegan står mycket bättre till om vi måste använda verkanseld. Så att vi står där och skriker på honom i några
sekunder. Hade du mantlat ditt vapen då så hade du så att säga en kula i loppet då? Eller?
Ja, vi har ju det sen, alltså ny utbildningen är ju det, att man har redan kula i loppet.
Man har, så det, var ju det hade man inte på min tid.
Nej, så att det är ju självklart så fort jag får upp det ur hönstret.
Så då behöver man inte den, alltså man behöver inte den övningsdelen helt enkelt.
Nej.
Utan för det var ju då alla... Fan, handen blödde ju sönder man höll på att mantla. För det är ju vasst. Ja, man stod och övnade där. Och det som alla ser på film, det är alltså manta ju det här. Klick, klick, liksom.
Ja, precis.
Och det kallade vi för höja beredskapen.
Mm.
Det har alltså skett en utveckling där då, att man har hoppat över det. Och det låter ju... Ja, det låter ju... Jag kan se både positiva och negativa saker där. Det som är då är ju... Men de flesta som skulle liksom greppa ett polisvapen, ta det, kanske är vapenkunnig, så att säga.
Mm.
Men det finns ju ingen säkring som det finns på, fanns på det tidigare vapnet som även jag hade, som heter Walter.
Men sen sitter det, sitter säkringar som inte är sådana spärrsäkringar, sitter ju i vapnet. Så att det är, det finns funktioner som gör att du ska kunna tappa vapnet även med en kula i loppet. Det går inte av.
Det är liksom... Nej, det går inte av. Nej.
Nej.
Men om någon tar vapnet och trycker av med avtryckaren, då kommer det av.
Ja. Precis. Så tanken, det är ju, det är inte alla som har det, men nyexaminerade som kommer ut har ju då. Det ligger kul i loppet. Så jag vet ju att när jag kommer upp med vapnet och får in det i, ja, i när jag siktar med hans ben, då vet jag att trycker jag om nu, då kommer ett skott.
Men alltså, intressant. Nej, men jag tycker du har verkligen fått ett brett spektrum, bara det vi hör nu, just det här och den här situationen som du berättar. Du nämner stresskonen, du känner att det här ljudet från din kollegas vapen inte alls hörs så högt.
Nej, och jag hör ju inte att han skriker där. Jag hör bara mig själv liksom skrika väldigt, väldigt högt. Men sen måste jag, alltså, för att fortsätta lite, för att efter spelet tycker jag är fint. Mm. Vi får honom att släppa kniven och vi tar hand om han. Och sen blir det ju liksom att så fort de andra patrullerna kommer till platsen så tas vi ju ur tjänst. Så vi får åka in till stationen. Och där, alltså, ja, du har haft gäster som pratar för om det här att polisen är bra på att ta hand om sina medarbetare. Och det måste jag verkligen trycka på. För att vi kommer in till stationen, vi möts upp av stationsbefälet. Så liksom, kom grabbar, följ med, jag har fixat kaffe här borta. Vi sätter oss i ett sidorum och det kommer vår gruppchef är utbildad då på ett sånt här samtal. Så vi får liksom ett avlastningssamtal redan på plats. Och sen när vi går ut och sätter oss och avrapporterar, då sitter man ju i ett öppet utrymme med flera datorer. Då kommer det så mycket, alltså kollegor som jag aldrig har, jag känner inte igen dem. Kommer fram till en liksom, jag hörde vart ni har varit med om, är ni okej? Okay? Hur mår du liksom?
Det, okay.
Och det var, jag var rörd, djupt rörd över liksom det stödet man fick av kollegor och dagarna efter. Och det ringde folk och liksom bara ville kolla att man mådde bra. Så det måste jag verkligen ge en stor eloge till medarbetare och till polisen i sig. Alltså, för det stödet gjorde väldigt mycket i liksom att kunna hantera den situationen.
Ja. När du, för det här är ju en situation som jag tror många blivande poliser och poliser som är ute och jobbar som inte varit med om situationen också försöker visualisera, tänka hur man skulle reagera och så vidare och så vidare. Hur har du tänkt på din egen reaktion i det här caset då? Att liksom det sköts varningsskott, du själv drog vapnet, du var nära att skjuta tills du förstod att de inte var ute efter dig så att säga. Hur har du kunnat reflektera över ditt eget hanterande av den här situationen trots att du var då, som du beskriver, i stresskonen?
Alltså jag har egentligen tydliga minnesbilder från allting utom den här situationen. När jag ser kniven kommer jag inte ihåg någon sekund eller två. Så att resten har jag liksom kunnat pussla ihop i minnesbilder. Och jag har gått igenom det många, många gånger. Tänkt på vad skulle jag kunna göra annorlunda? Vad skulle jag kunna... Vad gör, men jag har någonstans landat i att jag är väldigt stolt över min reaktion. Alltså med noll erfarenhet och sånt här. Väldigt, väldigt tidigt i en polisiär karriär. Den har ju inte ens börjat när man är aspirant. Mm. Så har jag ändå liksom lyckats varna kollegan. Få upp vapnet med handskar. Och inte liksom ha några båda skott, ingenting sånt. Få in vapnet, kunna tänka på omgivningen. Alltså man hinner ju tänka så otroligt mycket i den där situationen.
Ja.
Så att jag har nog landat i att, återigen där vi pratade om att jag styrkt mig. Det har styrkt mig att jag kan faktiskt hantera en sån stressig situation. På ett sätt som, återigen, man får ju förlita sig på den feedback man får. Min instruktör var jättenöjd med hur jag hade agerat.
Ja. Kul.
Och det kändes jättebra att höra, så att det inte fanns liksom att de upplevde att jag hade inte hanterat det på ett sätt som var som de hade önskat.
Men nu måste du erkänna här, du har ju avslöjat lite grann vad du gör nu. Det måste ju ändå vara lite av ett antiklimax att få gå tillbaka till sin gamla tjänst. Nu när du har ju berättat hur du alltid velat bli polis och så kom den här chansen då att få den här utbildningen och sen bara, ja men grattis, nu är du polisassistent, men sätt dig och jobba med det du alltid har jobbat med senaste tiden. Litet av ett antiklimax.
Ja, inte bara ett lite, utan det var det var ett stort fall. Det har nästan lett till någon minidepression faktiskt, för det var så kontrast. Alltså, vi har ju hemmajobb på liksom innertjänsterna, sitter man ju hemma och jobbar. Så gå från att liksom vara ute och hjälpa samhället och sen hem.
Oh.
Och liksom från en dag till en annan så bara hopp, Och som jag sa innan, att det passade mig bra att plugga och ha någonting att planera. Mm. Det försvann ju också liksom. Det är klart att man måste vidutvecklas som polis, men nej, det har varit ett stort antiklimax, och det har skapat ett tomrum som jag har lite planer på om jag ska kunna fylla framöver faktiskt.
För att det är... Men hur ser det ut då framtiden? För det blir väl ändå så trots allt att du ska ut och jobba. Det måste ju ändå vara myndighetens målbild.
Nej, myndighetens målbild är att man går tillbaks, och det har man tryckt på ännu.
Är det sant?
Ja, och det har man faktiskt, det man trycker på det ännu mer nu de kommande grupperna, för att vår klass har, ja, men om man tittar på så är det många som har sökt sig ut. Och jag har ju visat intresse för att söka mig ut. Och...
Ja, men du kan ju söka en tjänst som vilken annan polis som helst nu såklart.
Ja, precis. Och på något sätt, jag tror vi många har landat in i att, alltså vi har ju lärt oss, vi har börjat lära oss den här kunskapen. Man har ju insett hur komplext det är att jobba som polis. Mm. Alltså när man står bakom en polis, som jag har gjort rätt många gånger, så ser det väldigt svart och vitt ut. Det ser ut som att de har, ja, rätt bra koll. Det här är det vi ska göra för att gå framåt. När man står där så inser man ju hur brett det här gråa spektrat är med valmöjligheter. Mm. Och det där vill man ju bli bättre på. Det vill man ju liksom börja sätta den kunskapen. Och så har många av oss tänkt, och det tror jag... Jag vet det, jag hoppas myndigheten har en plan för det kommande, för att det har skapat lite så där skav mellan oss som är klara och de som inte får gå ut och lite såna här saker.
Men du kommer kika lite i listorna där om det är någon tjänstledig som...
Det kommer jag göra. Det har jag, och det har jag varit, ja, jag har varit tydlig med också med min chef liksom, att det jag vill, vad ska man säga, det, jag har jobbat med grova brott i 10 år med utredningar. Nu har jag fått sån himla mersmak för det här med att prata med folk, att finna sig här för medborgare. Det låter som floskler liksom. Men
nej, jag fattar.
Det var, den delen tyckte jag väldigt mycket om.
Kul. Alltså jag tror att det som började med att vi sågs faktiskt på en konferens var det ju.
Mm, stämmer.
Där idén kom upp att vi kanske ska följa dig. Så kommer vi nu kunna börja runda av lite grann. Kanske vi tar upp det om några år igen när du har varit ute. Men, och jag vet ju att vi pratade lite om polisfilmer såklart. Men har du sett något nytt sen senast?
Man har ju på sån där, man har ju fått massor av frågor om Tunna blå linjen. Så då var man ju tvungen att titta på den. Och den var ju väldigt bra. Den fångar ju verkligen känslan. Ja. Gör den. Så att det är det som jag har fyllt på med. Annars så har man, jag tycker fortfarande Brooklyn Nine-Nine, den här komediserien, är underhållande polis. Det är ju knappt någon polisserie, men det är ändå lite så här charmigt och roligt och avslappnat.
Ja, det är det. Men, alltså stort tack Christian, inte bara för idag, stort tack för alla gånger jag har fått ringa upp dig och när du har varit på utbildningen och berättat hur den här utbildningen har gått till. Det har varit skitkul att följa dig. Men... Vi ska göra en sista uppföljning på Patreon där vi ska prata om det caset som du hade som analytiker. Mm. Som har dömts, och du lyckas identifiera en lägenhet på ett väldigt udda sätt.
Mm.
Så ni som är Patreons, håll till godo, det kommer alldeles strax. Och än en gång Christian, stort tack.
Stort tack för att du har följt mig under resan. Det har varit en ära att liksom bara snutsnacks återkommande. Hur går det för Christian?
Ja, vad kul. Tack så länge.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på avsnittet av Snutsnack. Det kommer givetvis ett nytt i nästa vecka. Bli gärna Patreon om du vill ta del av lite extra material med mina gäster. Det blir man genom att gå in på www.patreon.com/snutsnack. Annars hörs vi på Instagram och Facebook. Ha det fint. Hej då!
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.